Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, vi har precis avslutat eller publicerat vår vanliga hockeystudiopodd och så kommer det braskande nyheter från Värmland. Därför så studsar jag och min kollega Hans Abrahamsson upp och gör en specialpodd om nyhetsläget i Färjestads BK. Om jag ska sammanfatta det som Färjestad har gått ut med och berättat under dagen, så är det så alltså att general manager Peter Jakobsson får avsluta sitt uppdrag direkt och att ikonen Rickard Wallin kliver in som sportdirektör, står det i pressmeddelande. Men man kan väl säga att han blir liksom övergripande ansvarig för hockeyn genom hela föreningen. Och det här skickar Färjestad ut 12.50 på en måndag direkt efter landslagsuppehållet. Det här brukar vara en period, vi pratar om det i vår vanliga hockeystudiopodd, där det sker någonting, där några ändringar börjar liksom göras hos lagen när man märker att man inte är inne på rätt väg. Vad kände du när du läste Färjestads pressmeddelande?
Ja, så alltså efter att ha följt med lite grann under hösten här och hört lite signaler runt Färjestad så är jag inte jätteförvånad. Jag förstår att många kan vara förvånad. Man tänker, vad kan det göra för skillnad att man sparkar en sportchef? Vad får man för effekt av det? Men det jag hör och har hört är att man har inte varit helt nöjd med Peter Jakobssons roll, hur han har agerat gentemot laget, mot tränarna, varit lite för nära helt enkelt laget. Och när det går tungt så blir det ju ofta mycket negativ feedback också då, som kommer mot lag och tränare och så där. Så att, det tror jag är en stor anledning till att det har blivit så här.
Ja, det är ju nämligen så att Peter Jakobsson, ska dra fram det på Elite Prospect här, du kanske har det i huvudet, Abis, men ja, han har ju varit sportchef i...
Det är femte säsongen för Peter nu, och det har väl varit, alltså det inleddes ju som en framgångssaga kan man väl nästan säga där med Färjestad som hade trampat vatten under flera år och sen och var fyra första året med Peter och sen etta vann serien 2018-19 och tvåa 2019-20 då och gick ju bland annat till semifinal där det 2018-2019 året där, så att han kom verkligen in och reformerade om kolossen Färjestad, måste vi säga.
Ja, tog över efter ikonen Håkan Loob kan man väl säga också, var det?
Ja, jo, nej, men det var ju Peter, en gotlänning lämnade över till en annan där och vart ju väldigt snabbt populär också, både internt och externt mot media och allting, extremt liksom tillgänglig och trevlig och tillmötesgående och proffsig och sådär från starten, så att han satte avtryck oftast på bra humör och så.
Och det är ju också det jag försökte komma till när jag liksom försökte få beskrivet hur många säsonger som Peter har varit i Färjestad, så är ju att i början märker man ju att en sportchef, eller vi kan kalla det för general manager, nu kallar man det för sportdirektör med Rickard Wallin, men egentligen så blir man ju då det klassiska sportchef för ett lag. Man har ansvar att bygga ett lag, man har ansvar för att tillsätta tränare, men man ska se till att den sportsliga vardagen funkar bra. Och ibland så har man bara ansvar för A-laget, ibland har man ansvar för juniorlaget, och i Rickards fall så ska han väl se över allting från, vad stod det, Turevargs hockeyskola där. Men det är ganska klassiskt där. Det här har både du och jag sett ganska många gånger, att första året när någon kommer in som sportchef så är det ganska lugnt, det är harmoni, kommer framgångarna så går det ganska bra också. Men för varje år som går så märker man, och jag har sett det på så många sportchefer eller general managers, att den här pressen och stressen ökar enormt på dem. Till och med en sån lugn och harmonisk figur som Johan Davidsson vart påverkad av att vara sportchef för HV71 till slut. Så att man kanske inte tar de här klockrena besluten för att man är under sån stressad och pressad arbetsmiljö. Men varför gör de det här nu då? Varför just nu i mitten av november? Vad har hänt? Vad har fått bägaren i Karlstad att rinna över?
Man har säkert gjort en analys av läget och funderat igenom vilka förändringar kan vi göra för att få till en förbättring. Och då tror jag att man har landat i det här med... Det är klart att tränaren är ju alltid utsatt i det här läget och kanske den första som får gå. Men här har man väl gjort den analysen inifrån att i det här läget så är general managers påverkan på laget större än, mer negativ om vi säger så, än vad tränarna. Tränaren måste få jobba i lugn och ro nu, laget måste få lugn och ro. Man tror att det är rätt väg att gå, därför tror jag man har fattat det här beslutet.
Det var också Jakobsson som anställde nuvarande huvudtränaren Penneborn. Det var Jakobsson som tog beslutet, det kanske okonventionella beslutet i våras att göra sig av med Jeron Dahlgren och Peter Popovic precis innan slutspelet och gå all in då på Penneborn. Nu har man ju inte fått någon större effekt av det här tränarbytet och öst in spelare som Wikstrand, som Nygårds, som Marcus Lillis Nilsson, som Linus Johansson i laget. Men ändå så ligger man just nu från 2 poäng från att missa slutspel och har med det här manskapet bara gjort 50 mål. Det är ett slitet uttryck och alla supportrar kanske inte älskar det, men man kallade ju lite Färjestad för Real Färjestad just på forwardssidan för att de öste in så många oerhört kompetenta hockeyspelare. Men om Peter har värvat hem de här killarna, om han har nu gjort det, då har ju han gjort ett jättebra jobb, eller?
Ja, det är ju en del i hans jobb naturligtvis att få hem de här spelarna, och det tror jag väl att alla som hade någon sympati för Färjestad eller som följer hockeyn överhuvudtaget tyckte att han hade värvat starkt inför den här säsongen. Så där tror jag inte liksom är problemet, utan problemet är väl att man har fått ut alldeles för lite av de här spelarna. Och det kan man väl tycka att det kanske inte ligger på general manager nivå normalt sett, men det har jag ju också varit inne på här tidigare att det kan ju finnas. Vi har ju pratat lite grann om det om Djurgården också, där är Joakim Eriksson, han var för nära laget, har han styrt för mycket, han har ju ifrågasatt där innan Barry Smith fick sparken, det gick ju en del rykten, uppgifter om att det var han som skulle få lämna, och då undrar ju många, vad är det för mening att sparka en sportchef mitt i säsongen? Ja, jag tror att det, liksom, det är den anledningen i så fall som finns. Att man känner att sportchefen är lite för stressad, lite för pressad, lite för nära laget och så vidare. Och att det gör att det här blir ett orosmoment som gör att det låser sig för tränarna, det låser sig för spelarna. Sen vet ju varken du eller jag om det är rätt beslut. Det var väl lika när Peter valde att sparka de assisterande tränarna där. Han hade väl en tanke om att det skulle lätta upp och förbättra saker. Men det gjorde det ju inte. Men Färjestads analys av det här. Och jag kan tänka mig att Rickard Wallin då, som har varit i styrelsen tidigare, har ju naturligtvis varit involverad också i det här beslutet. Och man har gjort den analysen att det är det här som är den enklaste snabba lösningen för att få bättre effekt på laget.
Det är ju väldigt speciellt att ta bort en som är sportchef eller general manager och tro att det ska ge effekt på laget. Men som sagt, vad du inledde ju det här och pratade om att vi har ju hört, både du och jag och folk runt omkring oss, att det har inte varit harmoni i familjen. Det har varit lite för stökigt runt omkring. Och det är kanske det man vill ta bort, de här negativa sakerna som har skett eller energiläckaget på fel saker, och kanske att Peter har känt sig enormt pressad av att han haft en stor lönebudget, han har fått hem sitt superlag. Det finns liksom inget att skylla på, och då blir man mår ju ganska dåligt som människa då, och då gör man ju till slut ett dåligt jobb om man tycker att varför funkar det inte? Jag har gjort precis allt jag kan och så får man inte ihop det. Man har bytt tränare, man tar dit sina favorittränare i Pressberg och Rodin och så vidare. Man gör precis allt, men så blir det ingen förändring. Och då blir kanske också att man blir lite negativ mot sina kollegor och skyller ifrån sig och så vidare. Nu kommer Rickard Wallin in då. Vi har ju sett det här många gånger att klubbarna väljer att anställa en för detta storstjärna. Och så ska den storstjärnan då bli sportchef eller general manager eller vad det kan vara. I vissa fall, som Håkan Loob gjorde det enormt bra. Vi har andra fall, typ Dakell i Brynäs, tycker inte alls bra. Vad tror du Wallin har för möjlighet att lyckas med sitt uppdrag?
Det beror nog väldigt mycket på också hur vilka han får runt sig. Jag kan väl se framför mig en lösning och liknande det Brynäs byggde med Dakell där. Att man, där var ju tanken att han var sportdirektör, sen skulle man ha sportchef här, sportchef dam, sportchef junior. Jag kan väl tro att Färjestad, jag tror inte att Rickard Wallin kommer att vara en traditionell sportchef för A-laget, utan han kommer nog att ha personer under sig där som kommer att sköta just och jobba nära lagen där. Sen är det ju jättesvårt tycker jag. Jag har aldrig liksom suttit ner och pratat med Rickard Wallin på det sättet. Jag vet inte vilka ledaregenskaper han har utanför isen, hur han... Så att det är jättesvårt. Det vi kan säga generellt är väl att före detta storspelare har väl inte blivit någon supersuccé på sportchefs och general manager.
Vi har Johan Davidsson gjorde kanske inte succé i HV än, fast de vann ett SM-guld.
Nej, precis. Nej, men nu har jag en assisterande sportchef där efter Johan Hult och sådär. Nej, men det finns väl flera exempel på att det inte alltid har varit så lyckat. Vi har väl Marcus Näslund i Modo och så också. Det finns massa fler exempel på det där. Men nu vet jag inte heller. Färjestad sitter ju med väldigt mycket kontrakt också till nästa säsong. Så att det känns ju inte som att det är det här akutläget, så att man behöver jobba med truppen så mycket nu. Utan jag tror nog mer att man försöker sätta en ny organisation där Rickard Wallin är högst ansvarig för att sätta den organisationen ihop med styrelsen då givetvis och klubbdirektör Stefan Larsson. Men sen som du är inne på, det blir ju en lite speciell känsla här med Peter Jakobsson. Jag menar, de här spelarna som kommer hem nu, de har ju inte kommit hem för att de tycker Peter är en skitstövel, utan han har säkert varit en stor del till att de har valt att vända hem. De har nog gillat honom och det har varit kemi mellan spelarna och honom och sådär. Så att det blir säkert en konstig situation nu för spelarna också som har kommit hem nu och som Peter har värvat hem då när det blir på det här sättet.
Det här är ju ett av Hockeysveriges tuffaste jobb, att vara sportsligt ansvarig för Färjestad, så är en av de här 4-5 storklubbarna med enormt fokus på sig från supportrar, från sponsorer, från media, från alla storspelare som går omkring i Karlstad och tycker och tänker. Jag hoppas att Rickard får väldigt mycket stöd i det här, för det är inte så lätt att gå omkring och vara sportchef i Karlstad. Med allt vad det innebär. Alltså nu har han varit i styrelsen, men styrelsen, lite konstigt nog i Hockeysverige, har ju en ganska låg position. Det är ju inte så här, jag tror inte många ens har koll på vilka som sitter i styrelserna i SHL-klubbarna. Nu blir det helt annorlunda. Nu är det han som ska fronta, det är han som ska spela in mediaprogram. Det är han som ska kanske välja om man ska bryta med Penneborn eller välja vilka spelare man ska få in. Jag hoppas att han får väldigt stort stöd, för att han slutade faktiskt spela hockey i Färjestad 2016 och har troligtvis spelat med många av de här killarna som han ska vara chef för nu. Det är väldigt speciell press, och det såg ju du på nära håll med Dakell där, att det funkade ju inte alls med honom så att säga liksom då. Rickard har väl kanske, som jag ser det, så har ju Rickards ledarskapserfarenheter, de är ju magiska. Han fick gå Jörgen Jönssons skola, han var lagkapten för Färjestad i 4 säsonger. Han har varit assisterande lagkapten för Tre Kronor i ett VM. Han var lagkapten för Tre Kronor i VM 2011. Så att han har ju en gedigen grund att hantera grupper och situationer. Sådär. Men igen så hoppas jag, det är intressant att veta också, att när vi får första intervjun med honom här, och veta vilka är det i hans grupp. Vilka sätter han ihop i en grupp för att det här ska lyckas? För att vara ensam i den där rollen, det är helt omöjligt 2021 eller 2022. Det går inte.
Nej, och sen ska man ha respekt för att det är en sak att vara en jäkligt bra ledare på isen och i omklädningsrummet. Jag menar, Andreas Dakell är en av de största ledarna Brynäs har haft i modern tid på isen och sådär. Det var ju ingen tvekan om det. Det var ju mycket därför han fick jobbet också. Men man ska nog ha en otrolig respekt. Han var kapten där sista 4-5 åren som han spelade där. Lång NHL-karriär och så vidare. Det behöver ju inte betyda, för det är en skillnad att vara ledare i omklädningsrummet på isen och att vara det i det civila livet. Det krävs helt andra egenskaper skulle jag vilja påstå för att lyckas med det. Hockeyspråket är ett språk, civila språket är ett annat. Sen ska jag väl återvända lite grann till Jakobsson där också, vad det är som har gjort att han ändå har hamnat här. Så tror jag, alltså, Färjestad har ju varit lite grann, det har ju varit lite samma problem varje år egentligen. Det har ju varit en sprudlande offensiv på något sätt, men man har svårt att sätta det här stabila försvarsspelet, det här grundspelet från egen zon, uppspelsfasen och den här biten. Och det har man egentligen brottats med under hela hans tid. Och det är ju lite förvånande, för jag är ju en vän av det här med kontinuitet och att man för varje år förbättrar och förfinar sitt system. Och där har ju Färjestad verkligen gått all in på Jakobsson och Penneborn. Så att förutsättningarna egentligen för att göra de här förbättringarna borde finnas där. Men jag funderar på med Jakobsson, jag tror att han har gått bort sig på tränarsidan. Att det är det som har liksom fällt avgörande för att han nu får gå. För att en sak att hålla fast vid Johan Penneborn, men då tycker jag att han borde ha byggt bättre än vad han har gjort runt Penneborn. För Penneborn är ju kanske inte den här största taktiken, den här mest slipade istränaren, utan han är ju mer en tränare som ser människan och den biten. Va? Men då behöver han ha väldigt strukturerade och duktiga coacher bredvid sig. Och det har jag väl kanske inte riktigt upplevt att han har haft. Vi skulle säga, och jag tror skulle Peter Jakobsson anställt kanske Sam Hallam eller Björn Hellqvist eller någon, så tror jag som huvudtränare, så tror jag liksom att det hade, att han inte alls hade behövt vara så nära laget som han har varit nu och försökt att justera saker och sådär. Så jag känner lite grann att han har, det är det han har fallit på. Antingen så skulle han gått på en annan huvudtränare, eller så skulle han ha byggt bättre bredvid den huvudtränaren de har haft nu och som de håller fast vid i Johan Penneborn.
Om man kollar på Färjestads problem, i alla fall hittills, så har de ett uselt boxplay och powerplay. Det kan väl inte förändras bara för att man byter ut någon som sitter på en kontorstol på kansliet.
Nej, men det är ju, vi har ju varit inne på det, att det kan utifrån sett ses som väldigt, väldigt märkligt att tro att man ska få en effekt med det. Men det talar väl också för att man nu gör det här beslutet. Vi vet ju inte, det kan ju också finnas andra orsaker att ha skurit sig liksom i något möte mellan de här, där de har velat haft in Wallin lite grann kanske i en roll, och då Jakobsson har sparkat bakut och sagt att jag kommer inte vara kvar eller något sånt där. Det vet vi ju inte, men det stora har vi varit inne på. Jag tror att det har blivit för närgånget mot laget och mot tränarna, och att det man bedömer att de inte får ut sin, att det blir för stressat, för pressat, för närgånget helt enkelt, för att de ska kunna andas ut och göra det de måste göra ute på isen. Rätt eller fel, det får vi se, men nu diskuterar vi ju varför vi tror att de gör det, och det är min teori.
Undrar om Rickard Wallin kan liksom hjälpa till, alltså komma med. Han har ju en enorm erfarenhet från sin tid som, ja, vad man kallar för ledare för Färjestad. Undrar om han kan tillföra någonting vad som sker på isen, eller om han ska hålla sig borta från de frågorna. Hänger du med hur jag tänker?
Ja, jag hänger med precis. Absolut. Och jag tror att det här, att i det här första läget nu, så vill man ge tränarna och laget chansen att i lugn och ro få lösa det här. Jag tror inte att Rickard Wallin kommer att vara där och peta i speciellt mycket nu i början. Utan den här förändringen gör man nog för att den högst sportsliga ansvariga inte ska vara för involverad.
Det jag inte riktigt kan förstå, det är ju det här att ja, men alltså vi har väl hört mycket, så att på ett sätt kan jag väl förstå det, att det finns mycket mer som har skett där bakom i Färjestad. Så det har inte varit walk in the park där. Och så då har vi de här sportliga resultaten, man ligger bara något poäng från att missa slutspel. Man får inte missa slutspel, eller man måste lyckas i år, för att Färjestad som förening har, det ligger i deras DNA att var tredje år eller var fjärde år så ska man spela en SM-final. Man ska vara med och utmana om att vinna Lumat. Ja, stort sett hela tiden, för det är så som Färjestad är uppbyggt. Och nu, den här säsongen, så har man ju, trots att med det här laget man har, man tog in fullt sent också, så har man inte chansen. Men det jag tänkte på det här, att han fick ju ändå mandat att värva in fullt bara för några matcher sen. Det måste ju ha skett någonting sista månaden, att någon har gett upp, eller att spelarna har gått upp och sagt till styrelsen att vi orkar inte med Peter. Så det var intressant att veta vad det var för utlösande faktor som gjorde att man den här måndagen drar i livlinan då, den 15 november, och skickar Peter.
Ja, men det tror jag ganska uppenbart att det är resultaten den senaste månaden som ligger bakom.
Jo, men de har ju inte spelat en match på 9 dagar.
Nej, nej, men det här har vi naturligtvis bollat sönder. Man har väl vänt på alla stenar och man har funderat, ska vi förstärka laget? Ska vi sparka tränaren? Ska vi ta in andra assisterande tränare? Ska vi låta GM lämna? Hur ska vi göra det? Så det har väl säkert varit en process där man till slut har liksom kanske haft det här alternativet kvar, och då har man kanske inte känt att det har varit någon superstress om vi gör det på fredagen eller om vi gör det nu på måndagen, för att det påverkar ju inte. Sen ska, om en tränare får gå, så är det ju ändå mer att den nya som kommer in behöver ju ha varje dag som man kan få för att nöta in, om man vill ändra förändringar i spelsystem eller vad det är. En GM, general manager, där spelar inte tidpunkten jättestor roll. Man vill nog göra det innan serien drog igång igen, men vilken dag det var tror jag spelar mindre roll.
Ja.
Sen vet vi ju inte, det kan komma fram saker att det kan ha skurit sig totalt i helgen eller något möte, eller det kan ha hänt någon enskild episod eller något. Vi måste ju reservera oss mot det också naturligtvis, som har gjort att man hamnar i ett akutläge där man måste agera. Men spontant
känns det. Ja, det är ju spelarna som ska avgöra det här. Vad blir det för effekt tror du i omklädningsrummet? Vad sker i Färjestads omklädningsrum nu när Peter är borta? Blir det en sån där ja-känsla, nu ska vi visa att vi kan spela hockey? Eller blir det, men vadå, det var ju våran kille, det är han som har sett till att vi får 200 000 i lön, och det är han som har, han är ju en väldigt, alltså han är en väldigt trevlig person att umgås med, Peter. Att det blir en saknad, eller tror du spelarna ser honom som en liten fin i röven?
Alltså jag tror att det är en blandad känsla. Det är väl klart att det här är väl inte optimalt på något sätt. Det var väl inte så här Färjestad hade sett framför sig att hösten skulle se ut med att den högst sportsligt ansvarige får sparken i november. Det är klart att det kommer ju att sätta en prägel på laget också. Jag tror inte enbart att det är att man kör high five där nere och tycker det är skitskönt, utan jag tror att det, många har ju en personlig relation till Peter Jakobsson också, och valde, som jag var inne på, att komma tillbaka till Färjestad och sådär. Så att den är nog både tuff, men samtidigt så finns det nog både spelare och ledare som trots allt välkomnar den här lösningen då. Sen är det ju upp till dem nu då att bevisa att det går bättre utan det här liksom. Det är jag ju inte 100% övertygad om att det kommer att göra, men
varför inte då? De har ju ett väldigt bra lag.
Ja, men de har ju inte ett väldigt bra spel. Det har ju bevisats under de här åren. Det fattas ju någonting.
Men det är ju inte general managerns fel.
Nej, men det är ju därför jag är lite osäker på om det kommer att bli så mycket bättre nu. Om man tittar på det då. Jag är inte så säker på att det kommer att liksom lösa sig allting bara för det här. Och det är ju som jag är inne på, att vi har ju ändå en tränare som har varit ytterst ansvarig nu om det femte säsongen, och det har ju fortfarande så hackar ju liksom det kollektiva spelet högst betänkligt, och det är ju inte, jag är inte helt övertygad om att bara för att Peter Jakobsson tvingas lämna så kommer allt det att rätta till sig, så därför så är jag väl fortfarande lite fundersam över hur det kommer att gå. Däremot så är jag väl ganska övertygad om att Färjestad bör vara bättre än den, ja, ligger man 9 eller 10 eller någonting nu sånt där, vad tror jag, så att där bör man ju definitivt flytta upp sig ett par snabbt från det.
Du gillar ju underliggande statistik i en högre grad än vad jag gör. Nu hade jag förmånen att gå kurs förra veckan, så att på sikt, jag säger väl som du säger, på sikt, över en säsong, så kommer min intresse och mitt fokus och min engagemang för avancerad statistik öka. Men om jag ser Färjestad den här säsongen, så är det ju mycket som funkar bra. Men de har ju återigen ett uselt powerplay. Man har spelat 17 matcher, en del har spelat 19 matcher. Så att statistik kan ju vara svårt att jämföra bland dem. Men man har bara gjort 7 mål i powerplay. Och då har man spelare som Virtanen, Wikstrand. Vi har haft skador, ja absolut. Marcus Lillis Nilsson, Linus Johansson. Vad tappar FF forwardspel? Ja, Micke Lindqvist framförallt, som är en enorm i powerplay. Varför? Och jag vill nästan påstå att de har gjort 7 mål framåt i powerplay. Frölunda gjort 19. Hade de gjort 19 mål så kanske de hade vunnit 3 matcher till den här säsongen, haft 9 poäng till. Och då kanske vi inte behövt gjort det här poddavsnittet. Då kanske det har varit frid och fröjd. Är det inte så enkelt att Färjestads powerplay är roten till det onda?
Ja, Färjestad har ju levt mycket på ett bra powerplay tidigare. Det har ju sminkat över en hel del av de 5-mot-5 spelsbristerna. Man har haft en hög effektivitet, skottprocent och även ett bra powerplay. Det är ju mycket det man har levt på under Peter Jakobsson och Pennerborns år. Och det har som sagt gjort att man inte har blivit lika synade för de övriga bristerna. Och det är klart att när inte de här två sakerna funkar fullt ut, nu är ju skottprocenten bra fortfarande men powerplay funkar inte alls, då blir ju det ännu större fokus på det övriga spelet. Och det är väl det lite grann som har hänt i år, att när inte de här deras viktigaste saker som man varit bra på fungerar, så då blir man väldigt hårt straffad i det andra. Så att jag ser inte det. Och tittar man på Färjestad, man går på den underliggande statistiken, så är det ju uppenbart att spelet med puck från egen zon, även kontrollerade ingångar i anfallszon och sånt, att det är där det stora problemet har varit. Och man har helt enkelt inte, jag vet inte om man har tänkt att det ska lösa sig med de här skickliga spelarna, utan att man inte riktigt har behövt, eller om man inte har kompetensen att riktigt sätta ihop det på ett sätt som Leksand, Rögle, Frölunda och några lag till klarar av att göra. Så det är ju de här grundläggande fundamentala delarna i spelet med puck i 5-mot-5 egentligen som har varit det stora problemet.
Och det är ju, har du fått samma nyhetstips som jag, vem som ska komplettera Rickard Wallin från och med nästa år?
Kan det vara Tollefsen?
Nej, jag får in här lite röksignaler från Vänern att Thomas Fröberg är tilltänkt att bli den som ska komplettera Rickard Wallin. Han som är idag sportchef för Oskarshamn.
Ja, du ser.
Vad tror du om det?
Ja, det är väl ett lätt namn att dra, och jag tror ju att han väldigt gärna skulle kunna tänka sig att jobba på hemmaplan. Han är ju stationerad i Värmland och har väl liksom levt ett pendelliv nu under många år. Så att och Färjestad är säkert en drömklubb för honom. Nej, men det är väl klart att det kan ju vara ett alternativ för dem. Det kommer väldigt hastigt och plötsligt här nu, så att det jag vet ju att Fröberg är ju ingen...
Jag fick tipset för 10 minuter sedan, så jag hade inte riktigt förberett.
Men det är bra. Nej, men Fröberg är ju ingen som smyger i kulisserna direkt, så det beror väl lite på vad man vill in för typ av personlighet i det här då. Och
Fröberg har ju lyckats ganska... väldigt bra med värvningarna i Oskarshamn, måste man säga.
Absolut, ihop med tränarna skulle jag vilja tillägga där också. De har varit ett team som har jobbat väldigt bra. Både Jeff Jakobs och Martin Filander har varit väldigt involverade i värvningarna där. Men vad jag förstått och det jag hör, så är Fröberg också intresserad och tittar på spelare och så som ska värvas och sådär. Så att de har fått ihop det bra där, och han har väl haft ganska fria händer också sedan han kom in istället för Daniel Stolt, hette han så. Som var där en kort tid.
Ja, det var väl lite stökigt.
Ja, och har ju haft ganska... Färjestad blir naturligtvis en annan sak. Och där kan man väl inte bara gå på som man vill själv. Utan det blir ett annat sätt att jobba. Så det beror väl på vad han föredrar också då. Det är klart att han har ju en betydligt större frihet, skulle jag vilja påstå, i Oskarshamn när man kommer att få i Färjestad. Och kraven är ju inte heller lika höga i Oskarshamn som de är i Färjestad. Så att, men visst, hemmaplan väger nog tungt när det gäller...
Ja, han är ju född och uppvuxen i Nor och spelade hockey i Grums. Alltså, det är också så att hans kontraktsituation, om jag är fullt pålösning, är över den här säsongen med Oskarshamn. Oskarshamn har försökt att förlänga med honom, för att Oskarshamn gör ju en bra resa nu. De håller ju på att etablera sig i SHL, och det är ju... Där är ju en general manager eller sportchef, jag är så trött på det ordet general manager, det är ju en nyckelroll. Det är ju den man måste se till att förlänga med först, lite som Leksand gjorde med Thomas Johansson. Och han har ju spelat lite i alla fall, får man ju säga då, med Färjestad. Jag läste en intervju att han har delat omklädningsrum med Pekka och Peter Andersson och de här, så att säga. Så att det har ju funnits liksom lite liksom engagemang i det hela i alla fall. Men jag tror som värmlänning har man svårt att tacka nej till en fin ledarroll i Färjestad. Jag tror att det är i stort sett omöjligt. Jag vet, var bor han någonstans då? Kan du det?
Jag tror att han bor i Karlstad. I alla fall någonstans där i Värmland. Jag är inte helt säker på exakt vilken, men jag fick för mig att det var att det är i Karlstad. Han brukar väl fika med, vem var det han brukar fika med? Var det Perra Jonsson eller någon sån där typ? Så att de brukar komma, jag har ju någon egen företagare där, jag har varit i Karlstad-trakten och haft en firma dit och har kommit in lite hockeyfolk då och då. Sen är det ju imponerande i så fall, men jag tror ju ändå att det här beslutet har gått ganska så fort. Och har man då redan kontaktat ny sportchef för nästa år, ja, det är ju, då ligger man långt framme. Jag tror väl inte att man var bestämt för en vecka sedan att Peter Jakobsson skulle få sparken. Men,
ja, men man kanske såg över alternativ och sen har någonting hänt nu och så vidare. Mm. Och det är väl klart att man lyssnar lite om framtidstankar och kanske till och med att Thomas också kollar av vad händer i Färjestad, finns det någon framtid för mig och så vidare. Det är ju ett sätt bara, ja, så funkar man ju. Han har visst en eldabutik i Karlstad då, så att säga.
Ja,
så att,
det är sådana här kaminer, va?
Ja, precis. Mm. Precis.
Ja, det har vi rätt ut.
Så att du märker att det finns ju mycket naturligt.
Ja, och det kan ju vara så att man har hört sig för om nästa säsong, att man hade bestämt att det här blir Peter Jakobssons sista säsong och man hade hört sig för med Fröberg till nästa säsong. Så kan det ju absolut ha varit. Nu kanske det blir att man, ja, nu fick han gå tidigare än vad man hade tänkt.
Är Fröberg Rickard Wallin kompatibel?
Ja, det är ju en bra.
Eller är Wallin Thomas Fröberg kompatibel? De är, ja, lite olika människotyper, va?
Ja, det är de absolut. Nej, jag tänker väl att den här rollen är ganska ny för Rickard Wallin också, att han ändå behöver ha liksom lite tid att fundera på vem han vill ha jobba närmast sig under, om man säger så.
Framförallt så behöver han ju erfarenhet. Han behöver en telefonbok. Det tror jag inte Rickard Wallin har skaffat sig ännu. Han behöver agentkontakter. Han behöver förstå språket. Och den ryggsäcken bär ju Thomas Fröberg på efter åren i Karlskoga.
Jo, absolut. Så kan det vara. Sen kan det också finnas att man kanske vill gå på yngre alternativ, någonting annat. Alltså det är ju ändå, man ska ju ha respekt för att det händer ju mycket i hockeyn och utvecklingen och allting också. Så där. Jag menar, Micke Sundlöf återvänder ju till Brynäs som skulle vara den som skulle ha den rollen till Andreas Dackell då, om man tittar på det, och vara den som hade all kontakt med agenter och det där biten. Men ja, det blev väl inte så jättelyckat heller, va? Så att det där, det är en jätteviktig position och jag tror att man ska tänka ett par varv innan man bestämmer sig för vad man ska ta där. För det får så väldigt avgörande effekter på här verksamheten, vem som kommer att komma in där.
Nyhetsbruset slutar alltid och av någon anledning så kommer de här nyhetsbomberna alltid på måndagar. Jag får en känsla att det är på söndagkvällar som styrelsen har tid att ha möten, det är då vi poddar för övrigt. Och så skickar man ut ett pressmeddelande på måndag förmiddag, kanske efter träningen när man har informerat spelarna. Det slår aldrig fel. Den här hösten har inte varit för nyhetstät. Vi har att Djurgården valde att entlediga Barry Smith. Vi har att Leksand gjorde en superförlängning med Björn Hellqvist, Thomas Johansson. Och vi har haft lite spelare som har flyttat på sig. Vilken tycker du är den största nyhetshändelsen den här hösten?
Ja, men alltså det är väl Barry Smith ändå, att han får lämna efter så kort tid. Det var ju ett omdiskuterat namn när han kom. Och
det slår Jakobsson-gate alltså.
Ja, nej, det är klart att det finns, det här är ju på den nivån, absolut. Det är också väldigt stort när Färjestad agerar på det här sättet, och dessutom med den general manager som ändå reformerade klubben under några år där och gjort väldigt mycket, mycket bra saker där. Så att det är klart att det är väl alltid svårt att värdera de där två, men de är på samma nivå.
Hur tror du hans grabb då, Peters grabb, Kalle, Karl där i laget, hur tror han agerar och reagerar?
Ja, alltså min ståndpunkt i det där, om man tittar generellt, är att jag tycker aldrig att det är speciellt bra att man har familjeband i föreningen, oavsett om det handlar om Färjestad eller Brynäs eller vilken förening den må vara.
Och så var jobbigt för Kalle också.
Ja, och det är klart att det blir ju också en parameter till att ta hänsyn till även då när han var kvar, så att säga. Det är klart att det är alltid lätt att peka in sig på det där och att han gör det här för att hans son ska få det bättre och så. Det behöver ju inte alltid vara någon sanning i det, men det kan ju vara någonting som,
ja, framförallt så kan ju inte spelarna prata fritt i omklädningsrummet, för man har ju liksom sportchefens son som sitter bredvid.
Ja, Alltså, oavsett hur lojal han än är mot laget så finns ju alltid den, alltså Karl då, så finns ju alltid den misstanken naturligtvis och kan ju finnas och sådär. Nej men alltså rent generellt, jag har för dålig insyn i just det här fallet, men jag tycker att man har oftast mycket mer att förlora än att vinna på att ha den typen av släktskap i en klubb.
Bra tuggat, Abris. Nu ska vi låta våra telefonböcker glöda lite och vi måste väl få lite snack med Petter Jakobsson och få lite känsla av honom, vad han tycker. Hur känner han efter det här? Vi har mycket att göra nu så vi har inte tid att podda, men vi fick ihop i alla fall en hyfsad summering av våra känslor och tankar och hur vi ser på vad som har skett i Färjestad den 15 november. Petter Jakobsson tvingas, eller ja, om vi ska prata kvällsinspråk, sparkas från Färjestad med omedelbar verkan. Rickard Wallin kliver in i rollen av som sportdirektör. Vi hör också uppgifter som inte fått bekräftade och som vi ska jobba med, att Thomas Fröberg är högaktuell att komma in som en höger hand eller en hjälpreda eller i alla fall någon som kan hjälpa till och se till att Färjestad blir det Färjestad var en gång i tiden, det vill säga en stor klubb. Är det något mer du vill säga, Abris, innan vi lägger på?
Tycker vi har sammanfattat det mesta så det känns klockrent.
Ja, tack för att ni lyssnade på oss och ha nu en riktigt underbar hockeyvecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.